Logistikpodden. Logistikpodden.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Logistikpodden. Även detta inspelat under Almedalsveckan i Visby. Så vi har fältmässiga förhållanden här, men det är väldigt, väldigt trevligt. Vi står i en lägenhet högst upp i Visby innanför muren vid Café Krönet, och det är strålande sol utanför fönstret. Jag har framför mig Johan Lange, som strax ska presentera sig själv. Vi kommer att ha ett samtal som kommer att handla mycket om människor, tror jag, här. Men också om lite annat, kanske lite sång och annat sånt också. Vi lägger som vanligt upp länkar på logistikpodden.se, och du kan som vanligt också lyssna i valfri podcasting-app på din smartphone till exempel, eller i datorn. Så, Johan Lange, välkommen hit.
Tack så mycket.
Vem är du?
Ja, hur ska man beskriva sig? Jag brukar ofta ta mitt ursprung i det tekniska, KTH. Jag skulle bli världens bästa radiotekniker. Så blev det inte. Jag upptäckte att det här med ledarskap är ju så förbaskat roligt. Och ja, det har nog genomsyrat mitt liv och kommer väl att fortsätta göra det. Så, men kopplingen mellan teknik och människor, det är i det fältet, det är där jag verkar. Det ger mig kraften.
Mm. Vi har väl känt varandra sedan 2000, vad kan det ha varit? 10, 9, 10, något sånt.
Mm, något sånt.
Ja, och det var, vi träffades första gången. Det här var väldigt, väldigt kul. Jag var i Stockholm med jobbet och hade tråkigt. Skicka ut en fråga på Twitter. Är det någon som vill ta en öl? Och det tog väl typ 10 sekunder. Jajamän, sa en kille som jag då följde och som följde mig, som heter Johan Lange, men vi hade aldrig träffats. Och vi sågs på en bar där. Ja. Under typ en halvtimme innan jag skulle iväg på en middag. Mm. Och sen höll vi kontakten, och vi har träffats på många olika sätt och på många olika ställen genom åren här nu. Ofta i Almedalen och på konferenser och så vidare.
Stämmer.
Och du jobbar ju inte direkt med logistik. Du har haft beröringspunkter genom din karriär med logistik. Vi kommer att beröra dem. Men det du gör är väldigt relevant ändå. Det handlar om människor och människorna i systemet. Och ett system som står inför stora förändringar just nu. Till exempel genom digitalisering och automatisering. Så det tänkte jag att vi kommer att kunna beröra i dagens samtal. Men om vi börjar från början då.
Mm. Var ska vi börja? Vilken
du sa att du var radioingenjör.
Ja, jag har alltid varit intresserad av internationalisering och tekniken, som sagt. Och som tonåring så satt jag med telegrafiverktyg och hade kontakt ungefär som på internet, fast på kortvågsradio. Men det där har gått vidare, så att jag tycker internet är fantastiskt. Otroligt spännande, ett stort demokratiprojekt.
Ett demokratiprojekt?
Ja, vi kan alla faktiskt nå fram med ett budskap. Och därmed kommer också ett stort ansvar. Jag kan inte skriva vad jag vill om min chef, även om jag ibland skulle vilja göra det. Däremot så att det går, det här spänningsfältet som finns då i möjligheten och vad jag faktiskt gör. Där har vi ju transparensen. Och det tror jag är oerhört viktigt att förstå sig på vad den gör och vad vi kan använda den till. Och det kommer ju fram väldigt mycket. Jag tänker på direkt in då på gårdagen, så hade åkeri,
Sveriges åkeriföretag.
Så var det. De tog upp det här med upphandling och hur det kommer in i logistik och andra tjänster. Och det var naturligtvis också intressant hur kommuner agerar med andra kommunala bolag. Hur agerar man kring det här?
Det var det de kallar fair transport, va?
Ja, precis.
Just det.
Och jag tycker att det finns väldigt mycket beröringspunkter med det jag gör. För jag kopplar gärna ihop. Jag gillar saker som finns i lean, men vi måste inte prata om det begreppet. Vi kan hellre prata om ett flöde som sker från ax till limpa. Och det är ju väldigt mycket logistik.
Oh ja.
Och parallellt med det så går det också en mänsklighet, att individerna som jobbar i flödet är ofta mer kunniga än cheferna som sitter och teoretisera kring flödet.
Mm.
Och här finns det också ett spänningsfält mellan ledare och personal.
Mm.
Och det är ju nu kopplar det ju också till det som jag har jobbat med tidigare i logistikföretag. Men det de tog upp igår tycker jag var intressant, att upphandlingskompetensen ofta läggs ut på konsulter. Och man bygger alltså inte upp kunskapen i kommuner och kommunala bolag.
Mm.
Vilket vi ju bland annat ser då till exempel i vården.
Mm.
Att det kanske inte är bara vinster i vården, utan handlar också om upphandlingskompetens. Och för mig hänger allt det här ihop. Det kanske inte alls är så tydligt, men för mig är det, tycker jag att det är väldigt tydligt.
Jo, alltså jag har en story jag kan relatera. Och det här var en logistikchef på ett stort svenskt industriföretag. En av deras divisioner. Som berättade på en konferens, han var en gammal elev, att vi hade helt plötsligt ingen som kunde transporter längre hos oss. För det var allt det andra, alltså underleverantörer, speditionsfirmor och annat som skötte den upphandlingen åt oss. Så de insåg detta och anställde experter som hade till uppgift att känna till och kunna transportsystemet. Mm. Trots att de köpte dem via ombud.
Ja.
Så att, ja, det är väldigt, väldigt intressant.
Ja, och det kopplar faktiskt också till det som, i och med att jag är lite förtjust i det här med Lean och Edward E. Deming och de där, kan vi också lägga länkar till. Han pratade redan på 40-talet om learning at the job. Vi måste, jag tror att utbildningsbranschen som jag själv är väldigt aktiv inom är lite utrotningshotad. Den kommer aldrig försvinna, men vi behöver jobba med smarta metoder så att vi inne i jobbet jobbar på ett sätt som gör att vi höjer vår kompetens. I det här fallet så tog de ju upp igår att upphandlingskompetensen, utbildningen för det, där är det ungefär 90% privata företag. Och bara ungefär 10-15% kommer från offentlig sektor.
Mm.
Och det är synd, för att i och med pensionsavgångarna så har man tappat den här kompetensen.
Mm.
Och vad man då gör är att man sätter experter kring sjukvård, logistik och annat med attestansvar.
Mm.
Men upphandlingskompetens är delvis en annan kompetens, och den behöver man höja.
Mm.
Och det är ett exempel på att får man inte in det, så får vi, om vi då tänker ett flöde ax till limpa, så får vi hack i det flödet.
Mm.
Och det blir kostsamt.
Och det kan bli, ja.
Och det kan bli väldigt frustrerande för personalen. Så. Det är en liten parentes, men jag tyckte det var kul att kunna koppla till. För när man sitter på de här seminarierna under Almedalen, så är det inte alltid man känner sig jätteträffad. Men ibland så blixtrar det till sådär då. Man är mitt i flödet.
Det är väldigt sällan man känner att man är 100% målgrupp.
Ja.
Någonstans, ja. Faktiskt. Och det tror jag gäller alla. Vilket är kanske ett problem med de här bredsidorna man drabbas av på seminarier. Att det finns ingen... Den enda målgruppen är kanske de som arrangerar seminariet själva.
Exakt.
En liten parentes här, men jag var på en väldigt intressant tillställning igår morse. Då var det ett företag som hade frångått det här med seminarier. Och ordnade en frukost där de bjöd in 10 personer till sin trädgård. Presenterade en rapport de har skrivit och vi fick diskutera om en fråga då, specifik fråga. Och det var ju flera olika experter med olika synvinklar. Folk från företag och från myndigheter och så vidare. Och vi satt där och fick frukost och pratade om detta, och de antecknade hela tiden.
Mm.
Vi berättade vad vi trodde om framtiden och sånt. Och sen var det tack så mycket. Och en halvtimme senare så är jag säker på att de hade ett gäng till.
Coolt. Jag tycker det är en utmärkt kombination att kanske både köra öppet och slutet, för att där kan man ju få till beslut. Nyfiken blir jag dock på, är de transparenta med resultatet av de där små klustermötena?
Det tror jag säkert inte, utan det här var deras sätt, ja. Men alla gick därifrån med deras nya rapport.
Mm.
Alltså de fick en 100% hitrate på sin insats utan att hyra ett tält.
Jag tror att det där är nog framtiden här för Almedalen, för jag tycker att man ska redovisa för sina medlemmar, aktieägare eller vilka det nu är, medborgare, hur man faktiskt använder pengarna i Almedalen. Den transparens tycker jag man ska förbereda sig för och redovisa tydligt.
Transparens är ju något som flera personer har rört vid här i logistik. podden. Mm. Mm. Mycket kring det här med utländska transportörer naturligtvis. Så att vi vet inte hur sakerna har kommit fram till vår mataffär till exempel. Men också kring det här med skydd mot brott, transportsäkerhet och annat har vi pratat en hel del om. Ja. Men transparens är något som genomsyrar och som blir påtvingat. Ända sedan Edward Snowden liksom lyfte slöjan framför våra ögon så insåg vi att Orwell var en mes och det är mycket, mycket värre än så.
Ja.
Eller värre, det är så. Ja. Att vem som helst kan kartläggas idag.
Ja, och jag tror att man kanske ska vända på Orwell. Jag gillar ju det här med att vända på kuttingen. Mm. Om man då tänker att det Orwell sa var faktiskt bra.
Mm.
Då blir det lite jobbigt för hjärnan. Mm. Men man kan tänka sig så här att vi har ju problem med piratkopierade varor som kommer in.
Mm.
Även sådana saker som ketchup och sånt kan vara skadliga ämnen i. Därför att de ser ut som originalvaran men är piratvara.
Mm.
Därför behöver flödet vara transparent så att vi kan se var hackar det.
Mm. Det har vi. Jag ska bara relatera till ett annat avsnitt med Daniel Ekvall, just forskare som pratar om detta. Vi länkar till det.
Jättebra.
Ja, ja. Härligt. Med, ja. Han berättade bland annat att Italien exporterar mer olivolja än vad de själva producerar.
Mm.
Och då gör de åt en hel del olivolja själva också. Ja. Så att den oljan är en annan olja som har fått till att se ut och smaka som olivolja, men det är inte olivolja.
Nej.
Det är den mest kopierade eller fuskade med matvaran i världen, tydligen.
Ja, och vi kan ju faktiskt, förmodligen har vi alla ätit av det.
Ja, ja.
Och vi kan få leverskador och njurskador och sånt som vi kanske märker först på ålderns höst.
Ja.
Och sen finns det en sak till, och jag tror att det här kommer att komma, att mitt lilla café i Älvsjö, där jag ofta sitter, deras miljöstämpel kommer ju att inbegripa samtliga transporter och ursprungsplatser.
Mm.
Vi kommer att landa i det.
Mm.
Därför att vi måste ta ansvar. Vi är globala.
Mm.
Vi har bara inte riktigt förstått det än.
Nej, och det tror jag att det här är en trend. Mm. Alltså, den har gått i olika steg. Det började med hållbarhet kring miljöfrågor.
Ja.
Och sen kom det då, ju mer konsumentnära en produkt är, desto viktigare har det varit hur den är tillverkad, vem som har gjort den, vilka förhållanden den har tillverkats under och så vidare. Men transporterna har alltid skuffats undan, för man har inte... Det finns en deniability där, ja. En break-off point. Att, jo, men vi anlitar ett seriöst företag.
Mm.
Och det företaget kanske anlitar ett seriöst företag också. Men det företaget i sin tur anlitar någon som inte är seriös.
Exakt.
Och helt plötsligt så har man en stackare som kör för 1 000 kronor i veckan. Eller något sånt då. Och det är klart att alla tycker att de har gjort rätt där.
Precis.
Alla känner att ja, men det här funkar för oss.
Mm.
Alla tjänar pengar. Men på någonstans går det fel då.
Och jag tror också att människor fungerar så. Nu drar jag en väldigt tunn koppling. Man sa att fattigdom uppfanns först när man visste att man kunde göra någonting åt den.
Mm.
Och jag tror att det är likadant här. Att vi har en stor denial därför att vi vet att berget är så högt.
Mm.
När vi väl börjar förstå att nu kan vi faktiskt börja bearbeta det här. De närmaste transporterna kanske... Man kanske kan göra som med färgerna, att när de ligger i hamn så eldar de den finaste oljan.
Mm.
Och när de är ute och kör så har de tillåtit sig att köra lite smutsigare olja.
Mm.
Men inte så smutsig som
när de ligger i hamn idag så går de på el.
Ja, det är ännu bättre.
Till och med.
Ja.
Det är ju liksom, det är den utveckling vi har nu.
Ja.
Att fartygen använder grön el helst då, när de ligger vid kaj.
Ja.
Istället för att gå med motorerna igång.
Mm. Och vi har också den här gaspråmen som åker i Stockholm.
Just det.
Så att det pågår ju, och då kan man börja ställa krav.
Mm.
Så, och här återigen, transparensen gör ju att den som sitter med kaffet i handen kan börja ställa krav.
Mm.
Och fråga sin kaféägare, hur transporteras det här?
Mm.
Är det verkligen fair trade kaffe?
Mm. Och vad innebär? Nästa grej är ju att skrapa på de här märkningarna. Det hörde jag, det finns en sån här märkning för just skogsprodukter. Som är ifrågasatt av vissa miljöorganisationer idag. Som har gått ur FSC Forest. Jag har ingen aning om den är bra eller inte. Så jag säger varken bu eller bä. Men vad jag hörde, några som presenterade det här som sa att vi har gått ur.
Mm.
För den är inte transparent.
Nej.
Eller vad det nu var de hade för anledning. Så bara för att något har ett miljömärke på sig betyder inte att man är fri från undersökningsplikt.
Nej.
Egentligen som slutanvändare eller som köpare av någonting.
Och jag tror att vi ser en trend där också att bolag menar verkligen allvar. Jag tänker på Nike som 2007 blev väldigt kritiserade för dels barnarbete, dels väldigt mycket landfill. Man dumpade väldigt mycket material. Och någonstans så bestämmer sig ledningen för att vi kan inte fortsätta så här.
Mm.
Ett väldigt bra sätt att testa sitt bolag det är ju att träffa sina barn eller sina barnbarn. Mm. Och förklara för dem vad man gör och vilken konsekvens det kommer att ha för dem.
Mm.
Då får man en väldigt tydlig transparens. Ja, vi fortsätter att dumpa saker här, det får ni ta hand om små barn.
Mm.
Då bestämmer de sig för att 2015 ska de vara zero landfill.
Mm.
Om de är det eller inte, det kommer ju intressanta konsekvenser av det här. Att när du köper dina skor så öppnar personalen lådan och frågar, vill du ha lådan? Så får du den.
Mm.
Om inte så gör jag en notering här att det här är femte gången som den här lådan har transporterat de här skorna.
Mm.
Eller liknande skor. Det strecket skulle signalera någonting till kunden.
Mm.
Att jag är en del i det här flödet.
Mm.
Och då kanske vi så småningom kommer att förstå oss på lean också. Så man kan ju ha ett långsiktigt mål.
Mm.
Jag tror helt enkelt på det här. Det goda i mänskligheten kan vi få in i kommersialismen.
Och det här var ett stickspår nu här.
Ja.
Vi måste gå tillbaka till din story. För att jag tycker den är väldigt intressant.
Mm.
Och så du berättade, när vi sågs, jag tror det var 2010, kan ha varit. Något sånt. Då var du eld och lågor över, du hade precis knäckt ett koncept.
Ja.
Som heter Luck.
Ja.
Ja. Och du berättade, det var liksom inom 5 minuter från att vi hade träffats. Vi hade aldrig sett innan. Så drog du det här för mig.
Oj.
Ja.
Vad hände med dig då?
Ja, jag skrev ett blogginlägg senare på kvällen som jag postade vidare till dig. Där jag pratade om information. Jag hade massa tankar också om information och hur man kan använda information och så vidare. Så att vi connectade rätt bra där.
Mm.
Kan du berätta?
Ja.
För du har ju skrivit böcker.
Ja.
Och detta är ditt jobb idag.
Ja.
Du lever på det här. Vad är det?
Vad är det? Någonstans efter en karriär på Ericsson och Microsoft och några startups så startade jag eget i lite övermod 2001.
Mm.
2005 hade jag hört lite för mycket av och själv upplevt det här med change management och det här förändringsarbete som egentligen ingår i allt ledarskap.
Mm.
Jag fick bara en känsla att men vi måste kunna bättre än det här.
Mm.
Och då började jag titta på vad finns det för ledarskapsteorier. Och jag föll ganska fort för det här med Toyota och Lean.
Mm.
Titta på hur de jobbade. Och såg att det finns ju många, många andra som gör det.
Mm.
Och framförallt gillar jag deras filosofi. Först i boken så skriver en person, Jeffrey K. Liker, kan skicka den länken också.
Mm.
Där han direkt skriver, gör inte så här. Och alla på Toyota säger likadant. Gör inte som vi, utan gör som ni behöver.
Mm.
Och det ligger något djupt mänskligt i det, att ni behöver hitta er lösning.
Mm.
Så det börjar jag titta på. Men jag vet också som ingenjör hur lätt det är att plocka russinen i kakan. Och så trycker vi in dem i den befintliga kakan. Och så får vi någon form av Taylorism 3.0.
Mm.
Och sen kör vi in lite robotar på det.
Mm.
Och vad tog människorna vägen?
Mm.
Och då ser jag den här Chaplins moderna tider där han blir en kugge i maskineriet.
Mm. Mm.
Och den vägen ska vi definitivt inte gå.
Mm.
Så på det sättet så kopplar jag då ganska fort ihop coachande förhållningssätt. Och det är inte bara en floskel utan det handlar om att är jag din chef PO, då börjar jag med att hur tycker du att jobbet i Almedalen går?
Mm.
Vad finns det för- och nackdelar med de podcaster du gör?
Mm.
Vad jag vinner som chef då, det är att jag inte tappar makt.
Mm.
Utan jag vinner förtroende från dig.
Mm.
Därför att jag visar en av de viktigaste sakerna. Och det är att jag är intresserad av dig som person. Och att vi är ett system som skapar saker tillsammans.
Lack är ju en akronym, ska vi säga.
Ja, ja. Precis. Och det är den jag börjar bearbeta.
L handlar om Lean då.
Ja.
Ja.
Lean och agilt skulle jag säga, för de två är lite...
Ja.
Syskon med varann.
Yeah.
C-et står då för coachande förhållningssätt. Och de två tror jag är helt nödvändiga.
Mm.
För det är just att jag ska verkligen släppa fram barpersonalen som jobbar här i Visby vet förmodligen mer om hur den behöver byggas om till nästa Almedal för att det ska funka bättre i flödet än bara den som äger baren.
Mm.
Parallellt med det här så var det spännande att 2006, för jag börjar med det här 2005. 2006 kommer Twitter och Facebook och ett par till och bidrar med en transparens som vi har saknat så länge. Och både Lean och coachande förhållningssätt har i 30 år poängterat vikten av transparens.
Mm.
Att du är öppen med vem du är och vad du står för. Och här kunde du helt plötsligt då visa att du faktiskt lever det du predikar.
Mm.
För att få det här komplett och för att få till en bra... Ja, just det, jag ska lägga till att då finns det vad jag kallar för U, utvecklande kommunikation. Men bättre på engelska faktiskt.
Mm.
För där kallar det för unifying communication.
Mm.
Det här är tjänster som binder ihop oss som människor.
Mm.
Jag gör ju saker, när jag delar en sak med dig på Facebook så gör jag det dels för mitt eget ego.
Mm.
Men också för att det här, jag vet att det här är någonting som PO gillar.
Mm.
Och jag vet att folk som gillar PO och gillar mig också gillar det här.
Mm.
Så vi bygger någonting kring de här delningarna.
Mm. Mm.
Det finns något djupt mänskligt i det här. Och för att komma in och verkligen förstå de här bitarna och ta bort det artificiella, att liksom göra det här med själ och hjärta, så plockar vi fram hjärnan i det kognitiva. Och då har vi K1. Mm. Så då har vi LUCK.
Mm.
Och det är lite grann också att bygga på det här att bra ledarskap är inte bara tur.
Mm.
Vi säger ju ofta att den som har ett bra team, vilken jäkla tur den här personen har.
Mm.
Men det är ofta ett idogt arbete som ligger bakom. Titta på U21-landslaget.
Mm.
Se det ledarskapet som de har levt där.
I förrgår vann de EM då. Det är, bara så att ni vet var det. Även om detta inte sänds just nu så förstår ni. Det är väldigt hett här just nu. Det var storbis TV överallt och så här.
Ja. Mycket stort och rätt få som trodde på det.
Ja, när straffläggningen kom så var nej. Inte en chans, de kommer inte att klara det. Men, ja.
Och vi kan ta ett mycket bra tips till dig som är ledare och lyssnar på det här, eller har en ledare, eller är förälder. Om ni kan, ta fram den här videon från den här matchen, och just när straffläggningen kommer. För då vet coachen för det portugisiska laget att de hade större chans under matchen. Den förvaltar de inte. Han ser trött ut. Vad väljer den svenska coachen att göra? Jo, han rusar ut och ser ut som att nu blir det party. Jag tror att han har åtminstone ett visst mått av teater i det här. Därför att vad han ska göra det är att få sina straffläggare att känna yes, jag kan det här.
Mm.
Vad vi kan beskriva det som är att joy, glädjen, ska ligga högre än rädslan och skjuta utanför.
Mm.
För det är det värsta, det har doktorerats på hur man lägger straffar.
Mm.
Så hans nyckelroll det är att få dem att känna sig bra.
Mm.
Ett bra team gör andra i teamet bra.
Mm.
Hur gör man det? Jo, genom att visa glädje.
För straffläggarna, visst är det så att straffläggarna är bestämda innan matchen börjar, va? Ordningen på dem.
Oftast är det så.
Att man får lämna in en lapp i princip.
Ja, oftast är det så. Men det är intressant att väldigt många som håller på med fotboll har inte läst vad doktorerna har kommit fram till.
Nej.
Till exempel en sak, att du ska aldrig titta målvakten i ögonen.
Nej.
Om du inte heter Zlatan.
Mm.
För han jobbar med en annan teknik.
Ja, han skrämmer dem.
Ja. Han tar fram vilddjuret i sig.
En annan målvakt, och det här är... Jag vet inte om du såg Mästarnas mästare förra säsongen när Thomas Ravelli vann.
Nej.
Där har du mästaren av psykningar. Mm. Och han psykar inte på ett elakt sätt. Han frågar sin motståndare från, tjena, hur går det? Kämpa på, det går skitbra, eller hur? Och han fick dem i balans varenda, och det såg man först efter att säsongen var slut då, och man insåg alla de tävlingar han hade skåpat ut, egentligen fysiskt starkare människor, var just för att han snackade hela tiden.
Ja.
Och fick dem ur balans, de tappade koncentration och fokus. Extremt, jag skulle aldrig vilja lägga en straff mot Thomas Ravelli.
Nej. Och jag hade glädjen att vara med vår kör och tävla i VM i var någonstans. Något varmt ställe, Atlanta, något liknande.
Din kör?
Ja.
Ja, nu måste vi måste förklara detta. Vi har pratat om detta innan här.
Ja.
Du sjunger i barbershop.
Ja, jag blev värvad till en barbershopkör 92.
Ja.
Och 94 så råkade vi vara i USA när det är då i fotbolls-VM.
Mm.
Och det går bra för Sverige.
Mm.
Lång historia kort, vi står på JFK och kan tyvärr inte se avslutningen av straffläggningen. Så vi rusar mot planet.
Mm.
Det står på en stor skylt, flight to Stockholm, delayed 45 minutes. Varpå hela det här vikingagänget vrålar, vänder och rusar tillbaka till den här lilla pubben. Som vi hade fyllt,
ja.
Vi och några rumäner.
Aj då.
Ja, men det var hyfsat vänskapligt. Mm. Så där såg vi Ravelli just göra de här psykningarna.
Ja.
Vad jag tycker han är bra i där, det är att han kan alltså psyka men ändå vara kvar i sin värdegrund.
Mm.
Rimligt mycket i varje fall. Mm. Det kan jag gilla.
Mm. Och Zlatan, han har sin metod som vi sa.
Ja.
Han blänger på dem. Så.
Ja, och det kopplar också till det här i det kognitiva. Så jobbar jag mer och mer med en annan idrottspsykologs modell. Han heter Steve Peters. Och det blir väl en länk till honom också. Han är professor numera. Han har jobbat mycket med klinisk psykologi. Med folk som har mått väldigt dåligt. Vad som slog honom var att när folk sen var tillbaka i det, någon form av normalstadium, så var de inte lyckliga. Hur kunde det komma sig? Så han har byggt en hjärnmodell i tre steg som kallas för den inre schimpansen. Datorn där våra minnen och beteenden ligger lagrade. Och så frontalloben eller the human, människan. Så de här tre nivåerna jobbar vi med. Och vad Zlatan vet då, det är att han kan trigga deras schimpans eller reptilhjärna. Mm. Det vill säga osäkerhet.
Mm.
När han kommer springande rakt mot målvakten efter att ha satt den.
Mm.
Så implanterar han nästa straff.
Mm. Ja, men det här är ju något boxare har använt. Ja. Vid invägningen i alla tider.
Absolut.
Skräm den andra. Så ja. De är säkra på att de kommer att förlora.
Muhammad Ali visste ju att han var rejält underlägsen Foreman.
Mm.
Men han hade gjort lite research. Foreman var rädd för en enda sak.
Mm.
Galna människor.
Mm.
Så vad Muhammad Ali började med, eller Cassius Clay tror han hette på den tiden.
Ja, just det.
Han började med att fundera på hur kan jag ge intryck av att vara galen.
Mm.
Och han lyckades ju ganska bra. Mm.
Ja, nej, det slaget pågår i huvudet.
Ja.
På folk.
Precis.
Mm. Så, okej.
Okay. Ja.
Ja, du insåg då att det var viktigt, kognition.
Ja.
Hjärnan, hur den funkar. Och sen var det U-et, det var alltså kommunikation egentligen.
Och väldigt mycket kommunikation kopplat med de här internettjänsterna.
Ja, att det blev en möjlighet, en enabler då.
Ja.
För den här.
Ja.
Ja. Och så Lean, det var L1.
Ja.
Ja. Och sen hade vi den fjärde var utvecklande, coachande förhållningssätt.
Ja.
Så var det, precis. Eller hur? Ja. Alltså ett ledarskapsfilosofi
egentligen. Ja. Ja.
Hur får man ihop det här till ett ramverk?
Jo, jag ser det lite som en cocktail som man rör ihop.
Mm.
Vi börjar nästan alltid med hjärnan.
Mm. Men
oavsett vad vi jobbar med, jag har ju jobbat en del med skogsindustrin och en del med logistikföretag. Vi börjar med att titta på hur hjärnan faktiskt fungerar.
Mm.
Det gemensamma. Och det kan ju folk ställa upp på att man ibland tar till beteenden som inte är så lyckade. Men sen jobbar vi framåt och så märker vi ganska fort att har vi lyssnat på en podcast så har vi hört olika saker.
Mm.
Så vi har olika filter. Vi har perceptiva filter som gör att vi ser och hör olika saker. Och det här är det kognitiva väldigt intressant. För förr i tiden när vi hade en chef som styrde oss, då var det där ett problem. Därför att folk hörde inte riktigt samma sak.
Mm.
Idag skulle jag säga att har blivit en fördel. Vi hör olika saker, vilket gör att vi har olika infallsvinklar. Det kräver att vi då har ett coachande förhållningssätt istället för att jag talar om för dig.
Mm.
Så de här två binder ihop väldigt snyggt. Och normalt så sitter den faktiskt ganska snabbt. Hur gör man det rent praktiskt? En väldigt bra övning handlar om aktivt lyssnande. Vi har en inre röst. Som om jag är din chef så frågar jag, men PO, hur går det här med podcast? Så börjar du berätta. Och då börjar en inre röst efter 10 sekunder ungefär i min hjärna.
Mm.
Ja, podcast, ja, just det. Det höll vi på med redan på 90-talet. Har det verkligen inte kommit längre?
Mm.
Och nu har jag missat vad du sa.
Mm.
Därför att min inre röst hörs tydligare.
Mm.
Det här kan jag alltså träna på att genom till exempel öppna frågor vara med dig.
Mm.
Och det fascinerande är att helt plötsligt börjar jag lära mig.
Okay.
Därför när du pratar så pratar du om din tankekarta som finns bakom dina perceptiva filter.
Mm.
De får jag tillgång till om jag är nyfiken på dig,
ärligt.
Och att jag inte använder det mot dig sen.
Ja, just det.
Det finns mycket värdegrund som kommer ur det här.
Ja, just det.
Så här börjar vi. Sen, ibland så tittar vi på flöden. Man kan säga att de branscherna som nappar först på det här, det är de som behöver det nästan akut. Och det är väl, jag får nog tyvärr ge dem rätt som säger att förändringsarbete kommer oftast när det börjar bli akut.
Mm.
Vi står nästan vid avgrundens rand och nu måste vi göra något. Tung industri har hållit på och trimmat så länge så att hade byggindustrin gjort samma sak så hade vi haft betydligt billigare bygge.
Mm.
Det kan vi ta en annan gång.
Mm.
Och det gör att den branschen är väldigt på. En annan som var lite oväntad, det är hotell och restaurang och konferens. Och varför är det så? Jo, de här moderna företagen som har kommit ganska långt, till exempel spelföretag men även andra, när de kommer ut på ett hotell så ruttnar de ganska fort om det är gammaldags.
Mm.
Och hur kan det vara, vad är det som är gammaldags? Ja, till exempel att du får stå och vänta på din nyckel.
Mm.
Det flödar ganska dåligt mellan konferensen och lunchen.
Man kan skriva avhandlingar om distribution av lunchmat.
Absolut.
På hotell.
Absolut.
På konferens och frukost där.
Ja.
Hur de är layoutade och hur de kanske borde vara.
Det är fascinerande just när man är på linkonferenser till exempel och ser hur kaffemaskinerna kan stå kaffeautomat, mjölk och sen mugg.
Mm.
Och, ja.
Ja, fel ordning.
Ja.
Och de kan vrida bordet 90 grader så det sticker ut från väggen så får du plats med två flöden.
Exakt.
Mycket sådana enkla grejer. Jag har faktiskt varit på mängder med logistikkonferenser där deltagarna inte har reflekterat över att man kan faktiskt ta kaffe från andra sidan bordet också.
Mm.
Det är alltid lika roligt att vara den första som gör det.
Absolut.
Ja.
Och då kommer vi in lite i det här U-perspektivet. För att en del av de där delningsfunktionerna är just det där att när du då gör det så är du först en geek.
Mm.
Men sen så säger jag, PO gjorde en cool grej, följ honom.
Mm.
Då blir du guru helt plötsligt. Ja. I och med att vi är fler som följer dig.
Ja, just det.
Så att det gör att jag tror att de människorna som känner sig udda i skolan. Tar vi det perspektivet så kan man kanske göra ett, återigen, ett demokratiprojekt. Att få fram geeksen.
Mm.
Alla de där tysta i arbetsgrupperna ska inte behöva vara tysta.
The geek shall inherit the earth. Var det någon som travesterade det gamla bibelordspråket, är det väl?
Yes.
Jo, men det ser vi ju nu. Vi ser ju företag med 18-20 anställda som säljs för mer än vad stora industriföretag med tusentals anställda säljs för.
Absolut.
Jag tänker på Mojang till exempel som sålde till Microsoft för en fantasisumma egentligen. Och vissa säger att det var billigt.
Mm. Instagram,
ja, Instagram,
13 personer.
Ja, likadant där. Att det var en bargain då. För vad man köpte var deras användarbas.
Visst. Och återigen, jag tycker att i det här U-perspektivet, jag har några framstående kunder. Jag kan säga att ett hotell har följt med i stort sett genom hela boken. Och vi har tillsammans byggt ett skitsmart system skulle jag säga för utvecklingssamtal.
Mm.
Och det är långt ifrån att PO, så här tycker jag att det har gått under året.
Mm.
Det är helt andra förhållningssätt som lyfter fram individen. Och det är roligt. Väldigt kul.
Ja, det förstår jag. Mm. Det förstår jag. Så att du började jobba på det här konceptet och som blev en bok.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och du höll på, du hade massa idéer om den här boken när vi träffades första gången, kommer jag ihåg. Och sen har vi pratat om den varje gång vi har setts.
Ja.
Nu finns den och har funnits ett tag. Och du har översatt den. Håller på, eller är den klar?
Ja, man kan väl säga så här att allt det här är nästan som en saga. För att 2009 kom ju startade ju Thomas W. Wennström.
Kanske?
Ja. Ah. Mm. Och hans tjej då, Kristin.
Just det.
De drog igång det SSVC, Swedish...
Swedish Social Webcamp.
Precis.
Som jag aldrig åkte på.
Oj.
Jag fick aldrig chans, det gick liksom inte att passa in i semesterplaner och så.
Tanken var att koppla till någonting som jag också hållit på med förut, scouterna. Sitter runt en scouteld och helt enkelt fundera över hur kommer nätet att utvecklas.
Du kan säga då vad detta var.
Ja.
Det var en unconference.
Ja.
Ute på en ö där det inte fanns särskilt mycket annat.
Nej. Men ändå lite koppling till nätet.
Ja.
Så att man kunde dela med sig.
Och en unconference, vad är det?
Jag tänkte att du gör ett rutnät som fönstret här.
Mm.
På de horisontella linjerna så har du timmar.
Mm.
10-11, 11-12.
Mm.
Kanske lunch.
Mm.
Det här gör att du får en rad. Sen vertikalt, i kolumner så har du lokaler.
Mm.
Och det kan vara tält. När jag var ny då 2009 så hade jag idéer. Men jag tyckte inte att jag var modig nog att kliva in i någon av de här lokalerna som fanns. Så jag skapade berget nere vid hamnen.
Ja, du skapade en egen plats.
Ja, och det var också en del av att prova modellen.
Mm.
Men vad man kan säga på en konferens är att när den kör igång...
Mm.
så är ingenting klart.
Nej, då är det den här griden som den heter, den är tom.
Precis,
då.
Ja. Den är helt tom.
Vi ska länka till avsnittet med Maria Gustafsson där vi pratar om Webcoast just som en sån konferens.
Mycket bra.
Ja.
Och ett exempel på ett initiativ där hon tyckte att det här saknades på västkusten och under vintern.
Mm.
Och båda de här två unconferencerna har varit fantastiskt för mig för att bolla. Är jag helt fel ute? Finns det någonting i det här?
Mm.
Och om det finns, vad ska jag göra?
Ja, för vad man gör är man klistrar upp en lapp i en av de här rutorna då. En plats och en tid.
Ja.
Och de som vill kommer dit och lyssnar.
Ja.
Eller pratar, eller vad det nu handlar om.
Absolut.
Ja.
Och en sån här timme kan delas upp på antingen pratar du 20 minuter eller 40. Resten ska vara för dialog.
Mm.
Och det här hjälpte mig enormt. 2009, 2010 och sen kom då Webcoast igång. 2011 så kunde jag släppa boken. Tack vare att jag gjorde en massa på nätet.
Mm.
Till exempel på Twitter så fick jag korrläsare. Två personer fick jag tips om för design och... att vara redaktör, få ihop boken. Det som slår mig 29 juni då 2011, när vi har release party, det är att min redaktör och min designer Annie Seal och Simona Wahlsten går fram och hälsar på varandra.
De har aldrig träffats?
Nej, de har jobbat ihop under ungefär 2,5 månader.
Mm.
Jag har inte gjort några uppföljningsmöten med Simona eller Annie, vad jag minns. Utan min tillit till dem var 100%.
Mm.
Varför? Jo, jag kunde se på Dropbox när de var inne och jobbade med vissa enheter.
Mm.
Det gjorde mig trygg.
Mm.
Så det var så mycket som hände.
Mm.
Så då var vi liksom inne i U-perspektivet, lite i C och lite i K.
Ja, du levde din egen modell.
Jag försökte.
Ja. Det är ju alltid bra att kunna säga att det funkar.
Ja.
Ja.
Och du frågade en sak till, översättning. Ja, det gjorde vi i augusti, men det var uppenbart redan från början att den här är för svensk.
Okay.
Den måste internationaliseras.
Ja, just det. Är det något att jobba med?
Jag tänkte så här, och där är vi.
Ja, men du har varit i USA och jobbat.
Ja.
Tagit skrivresa till San Francisco.
Jag har gjort det i några år. Skattemyndigheten och jag har inte riktigt samma åsikt om det här.
Mm.
Så vad gör man då? Jag gjorde en videolog det här året.
Mm.
Vilket gör att varje dag så beskriver jag precis vad jag ska skriva om.
Mm.
All research jag har tagit med, så att jag försöker vara helt transparent och visa att det här är inte någon nöjesresa.
Tycker du om att det är okej?
Vi börjar väl att bli mer överens, kan man säga.
Mm.
Jag förstår deras perspektiv.
Ja, alltså de är en myndighet i en värld i förändring.
Ja.
Där ett kontor är det datorn du har med. Jag ska träffa Joakim Jardenberg imorgon.
Mm.
Och hans dator står en stor skylt, det står kontor på den. Och det är en väldigt bra statement, tycker jag.
Absolut.
Att kontor är inte en plats.
Nej.
Jag hittade...
Nu går Johan in i sin väska här. Ska vi se, plockar han fram något här.
Jag hittade en väldigt fin skylt.
Ja, den ska vi ta kort på. Och så lägger vi upp den också här nu. Nu ska vi se, nu var den inställd på. Sådär. Den lägger vi in i våra show notes. I work here står det på hans dator. Och massa fina klistermärken. Du saknar ett klistermärke, säger jag.
Ja, vilket kan det vara?
Logistikpodden klistermärket som man får när man har varit med.
Ja, vad härligt. Ja.
Så att det, ja, nej, trevligt. Alltså det är ju precis det.
Mm.
Man pratar om koffiskulturen.
Ja.
Som jobbar på kaféer.
Absolut.
Digital nomads.
Mm.
Och så vidare. Är du en del av den rörelsen? Känner du att du är det? Eller har du ett kontor som du går till?
2003 var jag faktiskt på väg att registrera koffis.se. Mm. Men jag gjorde inte det.
Det är upptaget nu.
Ja. 2002 startade jag en grupp som hette Caféliv på shortcut.nu.
Mm.
Och jag skrev en väldigt kort motivering. Vi som jobbar på kaféer letar efter el, bra kaffe och wifi.
Mm.
Och då hade vi 3 kaféer i Stockholm som hade det.
Mm. Idag är det 300 kanske.
Ja.
Ja.
Så ja, och det här var en bild som satte sig 89 när jag var i New York.
Mm.
Så nere i Greenwich Village så ser jag några som sitter med datorer och jobbar.
Mm.
Och jag är inte speciellt asocial, men jag såg att det där sättet att jobba, åtminstone någon timme om dagen, ja, det där är min.
Mm.
Så att jag kombinerar kaféer med att sitta på Impact Hub.
Mm.
Och varför vill jag ha det? Jo, därför att de finns ute i världen. Jag har besökt till exempel Impact Hub i Oakland.
Mm.
Oakland är en trakt i som kan vara intressant att hålla koll på. För det är börjar bli lite för dyrt i San Francisco. Vilket gör att de i Oakland säger att efter 100 år så får vi äntligen börja det hända saker här. Mm. Så de ska man ha lite koll på.
Om man då ser, jag ser ju det här fler och fler. Det är bara att gå till valfritt café så ser du folk som sitter och jobbar överallt. Inte bara här i Almedalen utan vilken stad som helst. Småstäder, storstäder, det spelar ingen roll. Folk väljer att arbeta på det sättet. Många är ensamarbetare som jobbar digitalt.
Ja.
Det är ett uttryck för att digitaliseringen skapar de här möjligheterna. Det hade aldrig gått att driva en revisionsbyrå från ett café där du behöver hantera papper och pärmar. Däremot kan du hantera ett författarskap till exempel eller något annat. Eller en konsultverksamhet eller något liknande. Det går att göra. Men om vi återkommer till det här med digitalisering. För att det är ju något som sköljer igenom samtliga branscher. Det har pratats om det i Almedalen. Transportindustrin är extremt hög digitaliseringstakt just nu. Och det är inte bara vår informationshantering. Utan det handlar om att vi använder digital teknologi för att automatisera vårt transportsystem.
Ja.
Fordon blir till exempel, ett exempel där detta sker gradvis då, inte binärt. Det är att ett fordon blir smartare och smartare. Vi får mer och mer assistans. Vi ser personbilar idag som hindrar dig från att byta fil om det ligger en bil där. Ratten blir trög.
Ja.
På lastbils, från sidan pratar vi om platooning. Lastbilar lägger sig väldigt nära varandra för att minska luftmotstånd. Vilket i sin tur sänker trafiksäkerheten då naturligtvis. Om du inte har en elektronisk dragstång mellan de här bilarna.
Ja.
Så vi ser att digital teknologi används för att göra våra system bättre och annorlunda. Problemet med den här platoons då, som man har sett, är att föraren i bil nummer 2 har jävligt tråkigt.
Ja.
Och får sämre uppmärksamhet.
Ska den personen då sitta kvar i den eller ska han kliva fram?
Av legala skäl måste han sitta där.
Idag?
Han måste kunna reagera på om något händer.
Ja.
Om första bilen väjer för en älg så måste den andra hinna göra det också.
Såklart.
Så att människan måste vara där. Mm. Trots att människan antagligen är en sämre bilförare än en dator i många fall. Och kommer definitivt att vara så i framtiden. Så
en liten anekdot där.
Ja.
Jag såg en video där man just tog upp det här. Vad kan man göra då om man har en sån här lång kolonn? Och då hade de satt upp en stor skärm. Det här är nog ett fotomontage. Men en stor skärm på den bakersta som visar bilden från en kamera som är på den längst fram.
Det är inte ett fotomontage.
Okay.
Det här kom för 2 veckor sedan. Samsung, en PR-grej som Samsung har gjort. Vi ska länka till den också. Ja. Av trafiksäkerhetsskäl så satte de en kamera längst fram i fronten som visade på en stor skärm längst bak vad som fanns där för att hindra farliga omkörningar.
Mm.
Extremt coolt.
Ja, så, och jag tänker också på Waze, den här appen som kan hjälpa mig idag att om jag ska köra in i Göteborg få tips om vilken kan vara bästa vägen att köra.
Ja, precis. Och den är ju crowdsourcad data i den.
Precis.
Vi lägger en länk till den också. Den har jag pratat om tidigare. Den är väldigt, väldigt cool. Men som sagt, transportsystemet är ett mycket personalintensivt system idag. Vi har väldigt många som jobbar inom materialhantering, lagerhantering och så vidare. Här ser man Amazons nya fulfillment centers. Visst har de människor i sig, men människorna får en helt annan roll.
Ja.
Inom transportsystemet vi ser en lägre grad av beroende av människor.
Ja.
Högre grad av fler och fler problem och möjligheter skapas med teknik.
Det stämmer. Du märker ju också det här om du flyger till Frankfurt så finns det väldigt många ställen där det först stod människor och kollade. Mm. Där du nu visar en QR-kod.
Man skannar sitt pass som man har och så vidare. Och det här är en naturlig utveckling för det är mycket, mycket billigare att investera i en digital teknologi än att anställa fler personer.
Ja.
Självklart. Eller bygga nya vägar. Eller vad det nu kan vara. Vart tar detta oss? Om vi nu ska blicka lite framåt. Du som jobbar med människor och ledarskap. Och hur ska vi kunna hantera detta?
Ja, jag tror att man ska nog inte försöka sträva emot i de här branscherna när det här händer. Utan snarare titta efter paralleller i vår historia. Och många refererar till 1920-talet. Där det hände mycket i industrin. Man skapade väldigt mycket nya former för organisation.
Mm.
Divisionalisering hade inte funnits innan 1920-talet. Så det kommer att hända saker där. Och det gör vi egentligen redan nu. Vi har organisationsformer där väldigt många inte är anställda längre.
Mm.
Till exempel så jobbar jag med WordPress.
Mm.
Och det finns ett hundratal människor som jag är helt beroende av att de fortsätter utveckla sina små appar som jag lyfter in i WordPress. Det går fortare och det bygger på ett kaossystem. Så jag kopplar in det även i U-perspektivet.
Mm.
Så att vi har ett antal gurus som egentligen vi inte anställer. Men som egentligen finns med oss i firman.
Mm.
Det finns, jag träffade några gamla kunder från 2011 som fortfarande pratar om någonting som en ny chef kallade för Kipling.
Mm.
Och då var jag lost. Vad de egentligen refererar till är en djungelövning som handlar om att vi behöver prata om vilken tankekarta vi har innan vi blir överens.
Mm. Mm.
Så det finns ett antal referenser. Vad behöver vi göra? Jo, titta på 1920-talet och se hur många jobb försvann. Och vilken typ av jobb skapades där?
Mm.
För det har vi pratat ganska lite om. Vilken typ av nya jobb, servicetjänster kommer vi behöva?
Mm. För det är väl det som är den primära fronten då?
Ja.
Tjänstesektorn ökar.
Ja.
Industrisektorn minskar kanske då?
Ja. Mm. Och då vet vi några saker som kommer att behövas. Och det kan jag garantera att det kommer att behövas. Det är svårt att säga speciellt om framtiden.
Mm.
Men några saker vet vi. Utifrån systemteori som man jobbar med i mjukvara så beskriver Dave Snowden,
mm.
en annan Snowden,
mm.
Något som i tredje fasen i det här, en modell som heter Kenevin, stavas Synefin, vi får länka till det också. Han pratar om att det mesta i vårt samhälle börjar bli komplext. Och då behöver vi bra team. Bra team definierar jag som att vi jobbar mot samma mål, vi lyssnar på varandra, vi gör varandra bättre. Genom att vi har olika kompetenser, vi har olika bakgrund, olika kön, olika etnicitet och så vidare, kommer det vara en fördel i det här. Hjärnan älskar att leka, lite lekfullhet i de här svåra ämnena, och vi behöver jobba med virtuella team.
Mm.
Vi måste kunna köpa att våra team sitter utspridda. Det här gör att vi kommer att ha behov av människor fortfarande. Och team har vi en tendens att se som stabila saker. Men om man nu redan använder WordPress.
Mm. Mm.
Det mötet som du gjorde, som du beskrev igår.
Mm.
Eller om det var i förrgår.
Mm.
Det är också en typ av att vi lånar in folk i vårt team.
Mm.
Ni blir en del av deras team under en timme.
Mm.
Vi kommer att ha mycket mer sådana här flexibla saker.
Mm.
Jag vet Thomas Källström som är serieentreprenör. Han efterlyste någon form av databank av smarta människor som gärna vill jobba i startups.
Mm.
Känns lite grann som gamla arbetsförmedlingen, men jag förstår poängen. Att göra tydligt att det kommer att finnas en massa jobb, men det är också viktigt att vi hittar människorna som vill vara med i de jobben.
Mm.
Och det kopplas sen till skolan.
Mm.
Så att jag är normalt en sån här utvecklingsoptimist. Men jag tror att vi måste vara väldigt tydliga med vad som kommer att krävas. Och jag tror inte att lösningen är att gå in i såna här lösningar som medborgarlön och sånt.
Nej, och där är ju något som diskuteras. Det har diskuterats lite grann här i Almedalen. Och det, man ser insändare från alla håll, ska sägas.
Ja.
Från alla politiska läger pratar om, de kallar det inte för medborgarlön på högerkanten. Det kallas det för på vänsterkanten.
Mm.
Man kallar det kanske för basinkomst eller man kallar det för en arbetstidsförkortning.
Ja.
Man kallar det för någonting annat.
Ja.
Men automatiseringen har ju tidigare, jag tror att 40-timmarsveckan var 73 eller något sånt, så kom den. Det här behöver ju diskuteras. Vad ska vi göra med, vad ska vi göra med den tid som vi frigör genom att vi låter maskiner skapa vårt värde? Ska vi jobba mer eller ska vi ta ut den i form av kortare arbetstid? På något sätt.
Det tror jag.
Mm.
Jag tror att vi ska ta ut dem i att äldre ska kunna bo där de vill.
Mm.
De ska kunna ha förstärkande robotar som gör att de kan fortsätta gå fast de egentligen kanske inte kan.
Mm.
Vi kan göra otroligt mycket med maskinerna.
Mm. Är inte det en slags medborgarlön? Eller vad ska man kalla det?
Ja, så att jag har gärna fel. Jag tänker inte strida mot det här.
Nej.
Men jag tror att drivkraften att ja, det kan vara fel det också. Att vi ska få betalt för att någon annan bedömer vad vi gör.
Mm.
Det, mycket i det mentala i arbetet på arbetsplatsen kan man ju säga går mot att jag själv också gör väldigt mycket utvärdering om hur jag själv tycker att det går.
Ja, just det.
Så det kommer ett större personligt ansvar. Kan man koppla...
Så avsaknad av morot, är det det du säger? Avsaknad av morot kommer vi inte att må bra av. Vi behöver den där lilla edgen då.
Fast det finns då också en myt om den här moroten att du hänger upp en morot åt mig. Mm. Problemet är att du måste hänga upp två morötter imorgon.
Mm.
Så,
ja, öka dosen, ja.
Ja, så vi blir morotsknarkare.
Mm. Det försökte väl Hassan.
Okay.
Radioprogrammet Hassan, kan man röka morötter?
Ja.
En radiosketch. Ja.
Jo, så att jag tror att vi kommer att jobba väldigt mycket med de individuella drivkrafterna. Därför att det är kopplat till det här coachande förhållningssättet.
Mm.
Och det har man visat i idrotten att det är... Det är väl den kraften som håller längst. Däremot så ser ni också att även individuella prestationer kan triggas av laginsatsen. Titta på våra svenska skidtjejer.
Mm.
När Kalla beskriver hur när hon tänker på laget så ger det nya krafter.
Mm.
Det, sånt händer. Alltså ett bra team, där gör vi varandra bra.
Mm.
En spelutvecklare igår från Hej Digitalt här på Almedalen pratade om vikten av ordet och. Vi kör ofta en övning på bara några minuter där det enda du får bemöta förslag med är ja, men.
Mm.
Och den här gruppen tappar energin på 3 minuter. Man kan se hur kroppen faller ihop. Sen byter vi till ja och.
Mm.
Och då börjar vi att hitta trådar för att binda ihop. Ja, P.O. sa en sak här och Stina, det här hänger ju ihop.
Mm. Mm.
Så ja och begreppet kommer att vara väldigt centralt i välfungerande team.
Mm.
Och teamen kommer vi behöva, därför att i det här komplexa samhället så är inte orsak och verkan så tydligt längre. Vi kan se det på till exempel immigrationspolitik, vi kan se det i arbetsskapande. Gör vi en sak i industrin så händer inte alltid det som var så logiskt. Det var så självklart med best practice och good practice.
Mm.
Nu behöver vi göra kanske inte bara A- och B-tester utan ABC-tester.
Mm.
Skicka ut många probes, prova någonting i big data, small data. Allt det här ska in i teamet. Men då är ett sånt möte som du hade kanske lösningen.
Mm.
Jag hade en kursdeltagare som behövde input från hela firman och fick det aldrig. Tills han ställde frågan, hur mycket tid kan jag få av er?
Mm.
Och de sa 3 minuter. Bra, då står jag med några buntar med gula lappar nere vid matsalen.
Mm.
Skriv det ord som du föreslår för att vi ska klara den här förändringen. Jag gör resten. Och han fick förslag, många förslag från samtliga i organisationen.
Mm.
Som han sen jobbade vidare med.
Mm.
Så vi måste också ställa frågorna på rätt sätt.
Mm. Det är väldigt svårare.
Ja, ibland.
Jag var på ett seminarium häromdagen här i Almedalen. Och då var det, arrangerades av Sandvik. De pratade om bland annat varför de har svårt med sin image att attrahera. Som Ericsson har lätt för att attrahera unga talanger. Sandvik har då svårt, för de har lite mossigare image. Det var liksom hela grejen där.
Ja.
Och då ville de visa på att det var fel. Och de hade med sig väldigt duktiga personer som liksom tekniksprångare. Då, så.
Ja.
Men där var en representant, han till och med inte var ordförande för IF Metall. Och han hade avvikande uppfattning om han sa, och det blev ett skällsord för honom, vi vill inte ha in en massa japanska filosofier i industrin, för vart tar människorna vägen? När allt ska bli lean, pratade han om. Och då tänkte jag på dig.
Ja, och det är så roligt för att lean är ju inte en japansk filosofi.
Nej.
Utan en amerikansk.
Mm.
Ja.
Men,
och det har vi en tendens att svälja ganska lätt.
Han ville inte att allt skulle vara så effektivt som möjligt och alla skulle vara på tårna. Det var så han uttryckte det.
Ja, och det... Tack.
Och han använde människans argument då. Att det är ju synd om människorna i de här systemen, säger han.
Ja, man kan ta en jämförelse. Jag lyssnade på en person som på 70-talet var och tittade på hur jobbar Toyota och hur jobbar Ford. Och jag ska absolut inte gå i försvar. Jag hävdar ju att lean inte räcker, utan det var därför jag började mejsla fram lackkonceptet.
Ja.
Därför att vi behöver mer. Men det jag gillar i lean är att han beskrev det så här. Du ska inte utsätta dina medarbetare för moraliska dilemman.
Mm.
Och vad menar han med det? Jo, när man flödar genom, i det här fallet en bilindustri, eller det skulle kunna vara en vårdcentral, så ser jag att oj, här ligger det tabletter som den här patienten skulle ha fått.
Mm.
Då trycker jag på knappen. Hur man nu gör det på vårdcentralen kan vi ju diskutera. Mm. Men i bilindustrin så trycker man på knappen och då stannar cellen just där det här händer. Mm. För att han ska få chansen att göra rätt.
Okej.
Okay. Och då tar man de sekunderna eller minuterna det tar. Samma sak händer när den här mannen står och tittar i en fabrik, ner på en medarbetare som står och monterar saker på en Ford.
Mm.
Bilen åker iväg. Mannen tittar ner. Mannen tittar upp. De här två får ögonkontakt med varandra. Båda vet nu att den här personen borde sätta in en grej i bilen, annars är den inte komplett. I huvudet ringer, för han kollar upp processen i efterhand, så har han fått höra av sin chef att varje sekund som du stoppar den här kostar $1,000.
Mm.
Nu utsätter jag min medarbetare för ett moraliskt dilemma. Ska han göra rätt?
Ska han våga stoppa produktionen?
Ja. Ja. Och det här går hela vägen till fotbollslandslaget. Mm. När jag står med bollen, vågar jag göra fel? Det vill säga, tappa bollen när vi går till anfall. Mm. Eller ska jag passa hem till målvakten?
Mm.
Ska vi lyckas så handlar det inte om att vi ska jobba hårdare, fortare. Vi ska jobba smartare.
Mm.
Och då gör man så som U21 gör till exempel. Att om jag då vänder mig om, då ser de andra att nu är du på väg att skjuta. Då springer vi två på djupet. Mm. För då vet inte motståndaren här var bollen kommer att landa. Och du får chansen att göra rätt.
Mm.
Teamet gör varann bättre. Att lean skulle handla om att vi ska jobba effektivare och snabbare. Nej, det är inte syftet. Och du kan visa att jobbar du rätt så kan du jobba långsammare.
Mm.
Det räcker med att göra ett besök på SKF eller Scania så kan du få hur många bevis som helst för det här. Så vi kan gärna släppa lean-ordet och prata om ett flöde. Ett flöde där saker och ting flödar snyggt. När du står i en bar här eller ett café här i Almedalen, när du ser hur det bara flödar, kaffet, glassen, snyggt betalt.
Mm.
Alla i kön kommer att gilla det här.
Mm.
Och det är lean för mig.
Det är inte så ofta, kan jag säga.
Nej. Och varför är det inte det? Därför att det är inte genomtänkt.
Nej.
Och jag hävdar då att man har inte antingen utmanat chefen eller chefen har tillåtit att vi faktiskt får trimma på flödet.
Jag har ett bra exempel härifrån. Ja. Det var en restaurang, de gör pizza och kebab och de har en sån lucka man beställer i och sen ropar de ut ett nummer.
Ja.
Killen framför mig var utländsk. Det är väldigt få utlänningar här som inte pratar svenska naturligtvis. Men han och sen kom jag då. Och hans nummer ropade de ut på engelska.
Wow.
10 minuter senare.
Ja.
Helt fantastiskt bra. Då har han skrivit på lappen.
Ja, eng. Ja. Eller någonting.
Ja.
Ja.
Och jag var jätteimpad av det. Ja. Förutom att det var snabb service och bra och så vidare och god mat. Så jag var jäkligt impad av att han faktiskt kom ihåg den här lilla extra metadatan som behövdes. Små saker.
Det är ofta metadata som är grejen. I Lean så pratar man när man gör det svåraste vi har, det är när det är överlämningar.
Mm.
Till exempel att den personen som tar betalt och lämnar den till någon i köket.
Mm.
Som sen lämnar till någon som ska ropa ut.
Mm.
Vi måste ha ett system som då gör att överlämningen, jag slipper göra fel.
Mm.
För det handlar
just handovers, om. Ja, det är samma när man på hamburgerrestaurangen McDonald's beställer en hamburgare med extra sallad.
Absolut.
Då helt plötsligt ska det ske överlämningar bakåt först. Att den som gör hamburgaren ska få reda på att nu kommer en specialare. Och sen ska överlämningen ske framåt när den är färdig och ska distribueras ut.
Exakt.
Och det här är ju en miniversion av många krångliga logistiksystem.
Absolut.
Där det här är ett problem. Vi pratar om bullwhip-effekter, vi pratar om förstärkningseffekter och självsvängande system.
Ja.
Och det finns en massa hemskheter som kan hända när man inte har informationsöverföring.
Och då kan man fundera över varför företag går och köper dyra tavlor och sätter upp på väggarna. För vad man skulle kunna göra, det är ju helt enkelt visualisera sina flöden.
Mm.
Och det är flöden som inte någon skriver på näsan utan vi har själv varit med och skapat dem.
Mm.
Och det goda är då att de hotell och restauranger som jag jobbar med, de skapar de här flödena. Och jobbar med dem.
Mm.
Och tittar på var någonstans kan vi trimma och göra det mindre störande för personalen.
Mm.
Inte snabbare, inte fortare, effektivare. Ja, om du frågar en konferensdeltagare här, vill man ha sin nyckel nu eller vill man vänta 5 minuter?
Mm.
Jag tror jag vet vad svaret är.
Självklart.
Ja. Och det är egentligen likadant. Mm. Så de här motsatsförhållandena, jag tycker det är bra att IF Metall tar upp det. Men låt oss prata om det.
Mm. Jag saknade dig i publiken på Dagens Industris arena häromdagen. Jag kan säga att ingen av de andra i panelen kunde bemöta det där. Och panelen var nästan slut när han, sa detta.
Mm.
Men det var ändå vd:ar och andra med i panelen på industriföretag. Men de bemötte det inte på det sättet. Utan,
jag brukar ofta gilla just IF Metall. Och jag, jag kan säga direkt att jag har bra erfarenheter av facket.
Mm.
För när jag jobbade som chef både på Ericsson och Microsoft och ja, på startups kanske inte var lika aktuellt. Men de har varit väldigt pragmatiska. Mm. Så jag har goda förväntningar även här.
Mm.
Så den här personen tar jag gärna kontakt med.
Ja, jag tror det var deras ordförande faktiskt. Ja, och något som jag kopplade till när du pratade om det här med att man måste våga göra fel. Det är ju ett sånt där mantra inom startups.
Mm.
Fail often.
Ja.
As often as possible.
Fail fast.
Ja. Och lär dig, naturligtvis.
Och det jag behöver göra som ledare, för det finns alltid någon som är ledare i ett team.
Mm.
Hur jag reagerar. De här mikrosekunderna när du ser att någon gör fel.
Mm.
Och jag tror att återigen titta på det här med barn.
Mm.
Du låter din tvååring gå med ett mjölkglas från köket till bordet.
Mm.
Du vet att i princip ingenting kommer att vara kvar.
Nej.
Du låter dem göra ändå.
Mm.
Varför gör vi det?
Ja, det kan man fråga sig ibland när man har småbarn.
Ja.
Men man gör erfarenhet.
Ja, därför att de ska få växa och känna tillit.
Visst är det så.
Varför är det så svårt på jobbet?
Mm.
Och jag tror att det var en sak som hängde kvar. Ibland är det svårt att ställa frågorna. Ja, men ibland är det lätt att ställa frågorna.
Mm.
Och ibland så tror jag att vi går in i den här gamla industrin.
Mm.
Det här är en för lätt fråga för att ställa.
Mm.
Ställer jag den här frågan så blir det nästan barnsligt.
Mm.
Vi har en del rädslor som vi kanske också skulle börja...
Mm. Definitivt, det tror jag. Det tror
och sen
jag.
Upp med flödena på väggarna.
Mm.
Please.
Mm. Är detta applicerbart i alla branscher? Jag är forskare. Stor del individuellt arbete. Ingen kan göra mitt jobb.
Nej.
Egentligen, utan då blir det någon annans jobb. Alltså då blir resultatet annat.
Och dessutom, ibland har jag fått uppdrag att jobba med team.
Mm.
I en korridor där alla slåss om samma forskningspengar.
Ja, det är ju intressant, naturligtvis.
Ja,
ja.
Det kan vara lite att förelämpa folk för att vi vet att de slåss om samma pengar.
Mm.
Och då kanske, i min värld så är då deras... man kan ju se till att alla har en bra ansökningsprocess.
Mm.
Men att kräva av dem att de alltid ska lyssna på varandra och vara bra teamplayers. Då tror jag att man gör våld på folk.
Mm.
Därför då talar jag om spelregler för dem som inte är relevanta i det här systemet.
Mm.
Men vad är relevant i systemet? Det kan vi diskutera.
Mm.
När du kommer in som ny i en forskningsgrupp. Så tror jag man skulle behöva ta upp på ytan. Vad är det som gäller när man är forskare?
Mm.
Jag snor gärna en sak från projektledning, det här med intressentanalys.
Mm.
Vilka påverkar din forskning och vilka påverkar du genom din forskning? Mm. Vilka är kärnintressenter som kan rycka pluggen för dig?
Mm.
Eller vilka kan du förstöra för?
Mm.
Så att du är medveten om det.
Jag har en variant på det där och det är ett praktiskt tips från en kompis som har jobbat på många ställen. Två saker du ska göra så fort du kommer till en ny arbetsplats. Nummer ett, ta reda på fikarutinerna. Nummer två, lär känna receptionisten.
Mm. Utmärkt.
För då kommer du få en mycket enklare start där än vad du hade fått annars.
Mycket bra.
Mm.
Jag trodde alltid, du vet de här två första veckorna på jobbet så är man ju helt slut när man kommer hem.
Mm.
Jag trodde det handlade om att man skulle lära sig alla arbetsrutiner.
Mm.
Efter att ha jobbat mer med Steve Peters hjärnmodell så är det nog mer det här med att hitta... Det är schimpanserna som ska göra handskakning med varandra.
Mm.
Jag behöver alltså utsätta mig för sociala samvaror med många av de här.
Det kan vara jobbigt för många.
Ja.
Det där. Verkligen. Du, vi håller på ganska länge nu här.
Ja.
Men om man nu ser kort, vi försöker blicka lite framåt. Vad händer med dig och ditt arbete? Och vad händer med världen framöver?
Det är ju ingen tvekan om att vi har stora problem som vi behöver lösa där ute. Och jag tror att några är stora och logistiska faktiskt. Väl fungerande stora städer och rent vatten är två saker som jag kommer att fokusera på. Dels för att jag inser att jag älskar naturen, men jag gillar stora städer.
Mm.
Något fett. Och jag tycker att det är häftigt att man säger att de är klimatsmarta. Eller kan bli det.
Mm.
Rent vatten är tycker jag en självklarhet. Jag tycker den reklamen de hade i tunnelbanan med en smutsig flaska.
Mm.
Eller och så sitter en mamma med ett barn.
Mm.
det kan inte bli tydligare.
Nej.
Där tycker jag Hans Rosling gör ett strålande jobb att tydliggöra. Så det tror jag att vi jobbar med. Och jag tror vi kommer gå i land med det.
Mm.
Jag tror vi får bort fattigdomen. Krig, nej, det får vi nog aldrig riktigt bort.
Det är ju schimpanserna som slåss med varandra.
Ja, och det där är intressant att du tar upp. För det sa man under 1800-talet. För då trodde man att schimpansen var vår närmaste primat.
Mm.
Nu vet vi lite bättre efter DNA-studier så visar sig att den dvärgschimpansen som heter bonober,
mm,
som tyvärr lever då mitt i Kongo där det är som värst, de är vår närmaste släkting. Och de löser sina konflikter. Alltså schimpanser gör regelrätta anfall, krig mot grannstammar, kan till och med slå ihjäl enskilda individer i egna gruppen. Det gör inte bonober. De löser sina problem ungefär som vi, med mat och sex.
Mm.
De är också matriarkat. Männen har faktiskt minst makt hos bonoberna.
Men så kommer det att bli här också.
Jag tror det också.
Vi hade ju en livesändning på Logistik och Transport med en spanare som Tobias Jonasson som sa det.
Mm.
Det är bara att inse, och den vågen är redan, den har startat. Det, ja, det är liksom, det kommer att bli så. Det kommer att bli kvinnornas framtid här.
Mm.
Det ser man på skolresultat och annat. De som får de bästa utbildningsplatserna och de bästa jobben. Bäst kvalifikationer och så vidare.
Absolut. Och när vi tittar på teamforskning, för det forskas mycket på team. Och det är ett område som jag kommer jobba mycket med de närmaste 10 åren. För jag tror mycket på teamet.
Mm.
Och många av de egenskaperna som förväntas i ett bra fungerande team kopplas ibland till kvinnlighet. Jag säger inte kvinnor, utan för vi män har också en del kvinnlighet i oss. Mm. Så jag håller med dig. Jag tror att jag kommer att jobba väldigt, väldigt mycket med virtuella team.
Mm.
Och vi kommer att jobba med virtuella team som skapas virtuellt, lever virtuellt och inte träffas.
Mm.
Och ändå fungerar. Och där kommer
så som du och din redaktör och din illustratör.
Ja, ja, exakt. Mycket bra exempel.
Ja.
Och jag tror att vi kan ta till sådana saker som att det kan vara skönt att kunna känna ditt handslag. Och det kan jag med lite haptik och lite robotar.
Mm.
Jag kan se saker tredimensionellt. Du kan skicka över en grej som jag skriver ut med en 3D-skrivare.
Mm.
Några av mina hotell- och konferensanläggningar erbjuder det nu som tjänst. Att om ni kommer till oss så får ni inte bara modern käk, fint boende, smart klimat. Vi har också en 3D-skrivare så att de prototyper ni pratar om, de skriver vi ut åt er.
Fantastiskt.
Ja, eller hur? Mm. Hur svårt är det?
Nej, egentligen inte.
Nej,
egentligen inte.
Det är bara ett samarbete med någon makerspace som finns i närheten.
Mm.
Och så har man det igång. Och gissa om folk som jobbar inne på hotellet får idéer.
Mm.
Det är det här som är så, en idé flyger ju så fort.
Ja.
Hjärnan, team, virtuella team, flöden.
Och människor naturligtvis.
Ja, och det är ju människorna som är i det här.
Ja.
I teamet, i hjärnan, i flödet.
Så är det ju alla branscher.
Ja.
Det handlar om människor i slutändan.
Exakt. Och jag är inte speciellt orolig för att AI eller robotarna kommer ta över. Jag tror vi kommer ha rätt bra utbyte av varandra.
Mm. Innan vi avslutar, det var ju en cliffhanger där. Du sjunger.
Ja.
Ni är Europamästare i barbershop.
Ja, har varit i alla fall. 2002 vann vi.
Ja, fantastiskt.
Det var kul.
Jag visste inte ens innan vi började prata att man kunde tävla i detta. Berätta gärna vad er grupp heter och vad man kan lyssna på er. För det vill jag gärna tipsa om.
Gruppen heter Jambalaya med J som maträtten. Men det finns mycket lekfullhet i det här. Namnet där har kommit till att de gillar att jamma. Det vill säga inte ha så färdiga regler.
Mm.
Och laja, alltså att leka på Stockholms slang.
Mm.
Och ba är ju liksom någonting som binder ihop.
Mm, mm.
Jambalaya. Vi finns på Klubb Jambalaya på Facebook.
Mm.
Och ni kan se oss en gång i månaden. Och det är enklast att hitta då via den. Klubb Jambalaya - New Group.
Mm.
Det är jättefiffigt att man kan ändra namn på grupper.
Jaha.
Inte så bra.
Nej, jag ska länka till gruppen i show notes här. Jag har sett filmer du har lagt upp, men jag har aldrig sett det live. Så det måste jag ju försöka göra när jag är i Stockholm.
18 september nästa gång.
18 september. Ja.
Och sen kör jag rätt mycket frukostmöten ute på stan. Mm. I de städer som jag är. Göteborg ofta.
Det har vi inte pratat om.
Nej.
Och det tycker jag också är värt. Alltså, du kör öppna frukostmöten.
Ja.
Där du pratar. Ja. Med de som kommer.
Ja.
Om saker.
Precis.
Ja. Och man köper sin frukost, det är på ett café ofta.
Ja.
Man köper sin frukost, sätter sig i ett hörn som du har annekterat där. Och så har, ja, har man ett samtal, ett möte.
Ja.
Jag kan varmt rekommendera det.
Tack. Och jag försöker hålla ett så lågt tempo så att det blir inpass hela tiden.
Mm. Mm.
Och vi streamar ofta.
Mm.
Men först efter överenskommelse i gruppen. Och är det så att folk inte vill vara med på det så fixar vi det. Mm. Det kan man lösa på lite smarta sätt.
Ja, ja. Så får man sitta åt sidan? Eller?
Ja, ja, och halva tiden kör vi helt utan video.
Ja, just det.
Så att man ska ha en vinst av att komma dit också.
Självklart.
Mm.
Mm.
Så att... Och där kan ni hitta på lack-boken. Också på Facebook.
Just det.
Tänk vad mycket
Facebook är en bra kanal för sånt.
De är bra på att hantera event.
Mm.
Väldigt bra.
Så att jag har fler och fler använder det.
Ja.
Du, Johan, ja, jättetack för att du tog dig tid. En busy Almedalsvecka här. Och det är fint väder ute och vi står inne i ett kök.
Ja.
Men nu ska vi gå ut och äta lunch.
Stort tack för att jag fick vara med.
Mm. Tack. Logistikpodden.